Storbritannien talade om ryssarna som sina tappra sovjetiska allierade. Men i början kunde bara hjälp skickas med konvojerna över ishavet till Murmansk och Arkhangelsk, det vill säga genom de tyska ubåtarnas, bombplanens och krigsfartygens jaktmarker. I juli 1942 miste enbart den här konvojen 80% av sina fartyg. Men trots de brittiska sjömännens hjältemod kunde konvojerna inte fylla Sovjetunionens gigantiska behov. 1942 var kriget som intensivast. Ryssarna hade tagit sig ur underläget, men än syntes inga tecken på en kommande seger. Nu gällde det att kämpa med envis uthållighet och gå vidare, trots besvikelser och förluster. Tidigare hade man kanske kunnat se de tyska soldaterna som arbetarbröder i ett annat lands uniform. Men nu skrev de sovjetiska författarna om det hat man kände mot dem. Man kan uthärda allt. Farsoterna, svälten och döden. Allt utom tyskarna. Det är olidligt att höra de glosögda tölparna föraktfullt fnysa åt allt som är ryskt. Vi kan inte leva så länge de där grågröna fähundarna lever. Idag finns det inga böcker. Idag finns det inga stjärnor på himlen. Idag finns det bara en tanke. Döda tyskarna. Döda dem allihop och gräv ner dem. Sedan kan vi sova. Sedan kan vi tänka på livet igen. Och på böcker och på flickor och på lyckan. Vi ska döda dem allihop. Men vi måste skynda oss. Annars kommer de att skända hela Ryssland och tortera ihjäl ytterligare miljontals människor. När de sovjetiska styrkorna ryckte fram såg soldaterna hur tyskarna hade behandlat civilbefolkningen. Återigen var kyrkorna fulla.
I potetti di la grade sei, io tergi.
Prästerskapet uppmanades att be för det heliga Rysslands liv och att spela på de troendes nationalistiska känslor. Nu var det tillåtet att vörda ikonerna igen. Kampanjen för ateism avbröts. Tyskarna mördade judar och kommunister. De mördade misstänkta partisansympatisörer. De mördade folk de hade tagit som gisslan. När de tvingades retirera mördade de utan urskiljning. I norr förberedde ryssarna ett anfall mot de tyska styrkorna runt Leningrad. Medan soldaterna väntade på anfallsorden fick de veta att de tyska arméerna i Stalingrad hade kapitulerat. Nu visste ryssarna att de skulle segra. ryska undsättningsstyrkorna bröt igenom tyskarnas linjer utanför Leningrad. En landförbindelse till Leningrad var öppnad. Den 16 månader långa blockaden var över. Men ännu var belägringen inte bruten. Tyskarna och finländarna låg kvar runt stan.
Наши братья пошли боеприпасов. Боеприпасы. Большое количество боеприпасов. Наши братья пошли. Большое количество боеприпасов.
På 14 dagar byggdes en järnväg genom det befriade området. Livsmedel och bränsle kunde fraktas till Leningrad. Armén tilläts nu att återuppta förrevolutionära traditioner på samma sätt som kyrkan till dels hade återupprättats. I propagandan kopplades Lenin ihop med den helgonförklarade Alexander Nevsky. Liksom 1700-talshjälten Suvorov. Och de gamla kavallerihjältarnas vålnader fick spåra det sovjetiska fosterlandets nuvarande försvarare. De traditionella gradbeteckningarna återinfördes. Guldtråd importerades från Storbritannien. De politiska kommissarierna underordnades det militära befälet. Nu var den tidiga utrensningen inom krigsmakten glömd.
Иногда говорят, что жестокости, видите ли, оккупантов вызвали рост сопротивления, скажем, на Украине, в других оккупированных районах советской страны. Нет. Очевидно, просто это было закономерным явлением, самосопротивление населения, потому что каждый советский человек чувствовал себя, ну, частичкой того общего с армией, со всем народом в советском тылу, и не мог оставаться в стороне от борьбы.
Не уйдет чужеземец незваный своего.
1941 bildades partisanförband bakom de tyska linjerna, till en början bristfälligt beväpnade. De växte sakta men säkert. För att undgå deportation till de tyska arbetslägren flydde tusentals ryssar ut i skogarna där de anslöt sig till partisanerna. Snart utgjorde partisanerna en fruktad armé som slog till mot fiendens kommunikationer. Straffet för kollaboration var döden. På blotta misstanken om sympati med fienden deporterades hela folkgrupper som Volga-tyskarna och Krimtatarerna till Centralasien. Enskilda kollaboratörer gavs ingen pardon. När tyska krigsfångar fick marschera genom Leningrad gav sig folk på dem. Det var en fiende de kunde komma åt. Thank you. På stäpperna i den asiatiska delen av Sovjetunionen, i de nya fabrikerna och gruvorna i Sibirien, gick den hårdaste industrisatsningen i modern tid mot sin kulmen. Vid krigsutbrottet var Sovjetunionens föråldrade luftstridskrafter knappt användbara för närsamverkan med marktrupperna. Men nu tillverkade ryssarna 9000 moderna flygplan i månaderna. Och 1943 gick deras produktion av krigsmateriel äntligen förbi tyskarnas. Den viktigaste produkten var stridsvagnar. 1943 byggdes 24 000 stycken. Mer än något annat vapen var det stridsvagnen, särskilt den berömda T-34 som bidrog till ryssarnas seger över tyskarna. De nya stridsvagnarna transporterades med tåg till frontlinjerna. Ryssarna visste att i juli 1943 skulle tyskarna göra ett nytt anfall med full styrka. De visste också att offensiven skulle riktas mot Kursk, så där måste de hålla stånd. Sedan skulle Röda armén, nu den största markstyrka som någonsin satts in i ett krig, slå tillbaka. Tyskarna planerade en kniptångsmanöver mot den så kallade Kurskbågen i hopp om att kunna ringa in de stora ryska styrkorna där för att sedan gå mot Moskva. Tyskarna förde fram hela 70 divisioner utrustade med den nya Tigerstridsvagnen. Hitler hade velat sätta igång offensiven i maj, men det blev förseningar i produktionen och uppbyggnaden av reserver. Veckorna gick, så när tyskarna var färdiga att gå till anfall var ryssarna beredda.
Мы все готовились и очень тщательно. У нас было достаточно количества техники для того, чтобы отразить всякую попытку фашистов прорвать нашу оборону. Разведчики наши захватили пленных. Разведчик сапер Формелло, который показал, что гитлеровские войска готовы для того, чтобы начать наступление в 2 часа 30 минут 5-го. Это сразу же было сообщено всем войскам.
Когда сидит командир на наблюдательном пункте, а солдаты в земле, в землянках или в траншеях зарыты, а завтра противник должен наступать. Какая у всех мысль в это время возникает? Останется он жив или не останется? Ведь на один километр шло по 100 танков и больше. Это ведь, когда танки идут, вся земля ходит в траншеи. И они стреляют из пулеметов, из пушек, а солдаты сидят.
Sovjetiska flygplan lyfte i gryningen för att oskadliggöra de tyska bombplanen medan de stod kvar på sina flygfält. Tyskarna höll fast vid tidtabellen. På morgonen den 5 juli 1943 började pansarförbanden rulla.
Utanför Kursk ägde krigshistoriens största pansarslagrum. I norr hade de tyska styrkorna avancerat mindre än 2 mil på 5 dagar och gjorde nu halt sedan 50 000 man hade stupat och 400 stridsvagnar förstörts. I söder hade tyskarna åstadkommit en 3 mil lång inbuktning i det ryska försvaret. Men nu var den tyska anfallskraften slut. Den 15 juli gav Hitler order om att Kursk-offensiven skulle avbrytas. Nu gick Röda armén till anfall. Under artilleribeskjutning öppnade ryska pionjärförbanden bräsch i de tyska stormhindren. Genom öppningen störtade stridsvagnarna fram, fullastade med soldater. De nya ryska soldaterna var av en helt annan kaliber än de som besegrades 1941. Visserligen var deras uniformer smutsiga och slitna, men sina vapen höll de i bästa skick. De var hårda och oförvägna, de sökte närstrid. De var uppfinningsrika och kunde överleva på naturens villkor. Fanns det ingen båt tog de sig över med hjälp av en bänk eller en stock. De fick varken regelbunden permission eller lön, men deras stridsmoral var hög. Slaget vid Kursk hade stor betydelse för utgången av kriget i Europa. När den här tyska storoffensiven hade misslyckats övergick initiativet slutgiltigt till ryssarna. I början bjöd de retirerande tyska styrkorna ett hårt och segt motstånd. Men efter 9 dagar hade Röda armén återtagit hela det område som hade förlorats under den tyska offensiven. Tyskarna förstörde allting längs reträttvägen. Samtidigt utsattes de för ständiga anfall av sovjetiska jaktplan. Det tyska flygvapnet hade mist luftherraväldet. Plötsligt var städerna i Sovjetunionen fulla av pansarfordon på väg västerut. Efter 2 år drog sig erövrarna tillbaka. Tyskarna stod fortfarande kvar utanför Leningrad och besköt staden med artilleri. Belägringen bröts inte fullständigt förrän i januari 1944. Hela Sovjetunionens samlade styrkor vällde nu fram. De första städerna återtogs. Den 5 augusti 1943 befriades Ariol och Belgrad. I de båda städerna begravdes de som hade dött i striderna. Kalla inte på mig, fader. Sök mig inte. Undra inte vart jag går. Målet för vår marsch är okänt. Eld och blod utplånar våra spår. Ständigt vidare vi flyger. Kan inte släppa våra svärd. Vi som i striden stupat får aldrig återse er värld. Möts vi någon gång igen? Det vet jag ej. Jag bara vet att vi ständigt måste slåss. Vi är sandkorn blott i evigheten. Aldrig mer når gryningsljuset oss. Farväl min son. Farväl mitt samvete. Farväl min ungdom och min enda tröst. Och låt det farväl jag nu tar bli slutet på den ensamhet jag vill ge röst. Du sitter inspärrad för tid och evighet, berövad ljus och luft, med själen full av sår, utan hopp om lindring eller uppståndelse, för alltid dömd att vara 18 år. Så farväl. Inga tåg lämnar dessa trakter. Ingen flyger dit och hämtar pojken min. Så farväl min son. Jag hoppas inte längre. I denna värld slår drömmen aldrig in. Farväl. Jag ska drömma om dig. När du som liten lärde dig älska och sen gick ut i den värld där nu så många är begravda. Och därmed min son är denna hälsning till dig slut. I Moskva förkunnade Stalin, idag den 5 augusti 1943 skall vi midnatt i vårt lands huvudstad Moskva ge salut för de tappra styrkor som har befriat Ariol och Belgrad. Pris och evig ära åt de hjältar som har fallit i kampen för vårt lands frihet. Död åt de tyska inkräktarna. I november 1943 befriades Kiev. Ryssland hade räddats av sina egna soldater och sitt eget folk. Men i jorden låg 20 miljoner döda.
Vanliga tyskar egentligen upplevde andra världskriget. Under de första framgångsrika åren, då var det mycket jubel.
Sommaren 1940 jublade Berlin över de otroliga tyska segrarna. Tredje rikets soldater kom hem igen efter bara ett års krig. De hade erövrat Frankrike. Också Centraleuropa och en del av Norden hade fallit. Folkmassorna var ifrån sig av hänförelse och lättnad. De visade sin fyr obegränsad tacksamhet. De hade varit rädda att kriget skulle sluta med nederlag. Nu trodde de att kriget var över. Därför jublade de. Hemvändande soldaterna var friska och solbrända. Bara några få hade stupat.
I just went shopping when somebody told me, "Don't you hear the noise?" And there I saw this part of the army coming by just near. So I bought a bowl of cherries and ran there. We all were so glad. We heard so much of the First World War with those dreadful battles and those many dead. I felt a sort of national pride. We ended the war so quick.
De tyska städerna var orörda. Invånarna hade knappast haft någon känning av kriget. Visserligen var det ransonering, till och med brist på vissa varor. Men regimen kompenserade det genom att propagera för utsvävningar och lyx. Medan britterna hade förklarat att alla lättsinnigheter var omoraliska, försökte nazisterna ge sken av lyx och överflöd. Propagandan bestod av löften, och propagandamakarna trodde sig slut på sina egna löften. Bara några få genomskådade det hela.
Just about August, it was ordered that a lot of production was stopped and or minimized or things like that. And there was a kind of euphoria that the war was, so to say, over. I didn't believe in that at all. Now, I thought I knew the British, and I had the opinion that they would see this thing through and that the United States was joined war, and therefore every effort should be made to prepare for a long blockade.
Hitler hade inga planer klara för ett utdraget krig, och inga förberedelser var gjorda för en total mobilisering av produktionsapparaten. Den tyska industrin var anpassad till blixtkrigsaktioner. Fabrikerna fortsatte med sin fredsproduktion. Arbetarna såg utan entusiasm nazikoreféerna komma och gå. Nazisterna gav och gav i sin strävan att bli älskade. 1940 var propagandaminister Goebbels jultomte. Han gav till barn, han gav till mödrar.
In Berlin wurde der neue Film Mutterliebe uraufgeführt. Auf Veranlassung von Reichsminister Dr. Goebbels lud die NSV 1200...
Kvinnor med många barn bjöds in till premiären av filmen Moderskärlek, regimens lovsång till familjen och folkgemenskapen.
Ja, na, jetzt müssen wir halt ohne Papa weiterkommen, gell? Das heißt, er wird uns ja von hier aus helfen. der Gute kann. Er wird mit ihm über Gott sprechen. Und weil er so lustig ist und immer alle Engel lachen macht, dann wird ihm der
Liebe... Verbröstet bat um den nazistischen Mörderkuschel.
Bitte, der liebe Papa.
Barnvagnen var hemmafrontens stridsvagn. Regimen hoppades kunna höja födelsetalet rejält. En våg av glada barn, glada blivande mödrar och alldeles särskilt glad musik sköljde över landet. Människor log, men leendena var ofta nervösa. Alla måste lära sig att uppskatta det glada lagarbetet i Hitlers folkgemenskap.
Der Wehrmachtbericht. Führer Hauptquartier.
Redan från början gjorde nazisterna radion till sitt eget propagandainstrument. Med utlandssändningarna försökte de glupskt värva proselyter utomlands. Sändningarna var ypperliga i fråga om teknisk kvalitet, men groteska i sin brist på trovärdighet. Men för tyskarna var det förbjudet att höra på utländsk radio. Många resonerade liksom propagandakomikerparet Tran och Heller fram och tillbaka om möjligheten att få en glimt av omvärlden. Men risken var fängelse.
Sogar Zuchthaus.
Auch wenn es keiner merkt.
Ob das einer merkt oder nicht merkt, das spielt doch gar keine Rolle. So was tut man als guter Deutscher nicht.
Ja, aber man muss sich doch orientieren, was draußen vorgeht.
Na natürlich, die ausländischen Sender, die sagen die reine Wahrheit, nicht?
Klar.
Ja klar, du Döskopf. Hast du noch niemals etwas von dem Nachrichtensystem unserer Feinde gehört?
Ja, aber...
Nix, aber, dann müsstest du wissen, dass alles nur darauf abzielt, unsere Widerstandskraft zu schwächen.
Herr J., ich bin doch alt genug, um unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Ach, immer noch der...
Wurde wegen Abhörens ausländischer Sender zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt.
If we listen to foreign radio, which we always did, we turned it very low and we used to sit right up close against it. And I remember one particular moment when my son, who was a little schoolboy, told me that he had a very funny story to tell me that his friend's mother also listened to the radio with her ear right up against it, the same as we did. And I suddenly realized that I could have her imprisoned, she could have me imprisoned, because these two children have been talking about it.
I Nazitysklands skolor infördes ett nytt obligatoriskt ämne. Barnen lärdes med hjälp av bilder och mätningar hur en sund arier såg ut. Statliga filmer förberedde tyskarna på vad som krävdes för att hålla rasen ren. De obotligt förståndshandikappade fördömdes som den dåliga säden och fördes till experimentella gaskammare.
Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen. Die tiefer stehen als jedes Tier. Aber wir haben diesen Menschen die Möglichkeit gegeben, in ihren Kindern ihr Leid zu verdoppeln und zu vervielfachen. Wer solche Wesen gesehen hat, der wird wohl nicht mehr behaupten können, dass die Verhinderung zur Entstehung solcher Wesen nicht human wäre.
Men nu fick tyskarna för en gångs skull reda på vad som var görningen och protesterade. Biskop Gallen i Münster angrep dödshjälpen från predikstolen. Efter nazi-programmet avbröts för en tid. Den kontrollerade pressen undvek att ta upp sådana saker. Somliga tidningar var bara propagandablad för partiet som spred hat och lögn. Andra var kritiska mellan raderna. Inga av dem dög egentligen som läsning för en tysk allmänhet vars bildningsnivå fortfarande var hög.
It was terribly frustrating never to be allowed to say your opinion openly. I myself was quite happy when I was called up early 1940 to the army, and that suddenly left behind all the oppression I had every day. I didn't, being a soldier, you don't read newspapers, you don't listen to the radio, you're not always under the stress of the propaganda which was pointed at you every hour.
Det europeiska kriget blev ett verkligt världskrig i juni 1941. Nazistledarna hade i hemlighet bestämt att Ryssland måste erövras.
Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers.
Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch.
Anfallet mot Sovjetunionen skapade rädsla och förvirring hos många.
Dem die Welt bisher gesehen hat.
Of course I had heard of certain preparations, but it was all well hushed up, and till the last moment I didn't think that the war would come about.
För att klara ett långt krig behövde Tyskland de sydryska oljefälten. Ryssland hade året före levererat 1 miljon ton olja i enlighet med den tysk-sovjetiska pakten som nu bröts.
As a matter of fact, we had the greatest trade agreements with them that we ever had, and they delivered promptly, and from an economic point of view, everything seemed to be in order. I personally had, through my men, negotiations with them of putting up a synthetic fiber mill in Russia, and the treaty was signed on the 15th of June 1941. And the first 10 million marks in gold should be shipped on July 1st of 1941.
Dort waren die Soldaten, ja, die gehen richtig.
Det sovjetiska försvaret kollapsade och tyskarna avancerade österut. Segern verkade vara nära förestående i detta som det såg ut nya blixtkrig. Hemmafrontens moral stärktes. Göring inspekterade den nya kolonin Ukraina. De skulle förse Tyskland med jordbruksprodukter. Naziregimen hoppades att de ukrainska bönderna med sina enkla vanor gärna skulle gå med på det. Ett halvår senare körde tyskarna fast i snön utanför Moskva. De saknade vinterutrustning och myndigheterna vädjade om pälsar och andra varma kläder.
An den letzten Tagen der Sammlung drängen sich vor den Annahmestellen die Gebefreudigen, um ihre Spenden abzuliefern.
Den välregisserade entusiasmen kunde inte för ett ögonblick dölja att det här var Tredje rikets första militära motgång. Den 8 februari 1942 flög ammunitions- och rustningsministern Fritz Tårt till östfronten på inspektionsresa. En av dem som skulle ha följt med på planet var Hitlers hovarkitekt och organisatören av partidagarna i Nürnberg, Albert Speer.
I heard in the headquarters that Tod's plane crashed. He was dead, and half an hour afterwards I was asked to come to Hitler. And to my great surprise he told me you shall be his successor in all his offices.
Tårt fick en nationalsocialistisk hjältes begravning. Vid det här laget hade nära en kvarts miljon tyskar stupat vid de olika fronterna. Men Tårt var den första av Hitlers nära vänner som hade dött i kriget. Hitler var skakad. Nu hade kriget nått honom själv. Spe officer hade redan sett hur kaotiskt och ineffektivt den tyska krigsindustrin fungerade. Transporter och tillverkning måste ställas under central ledning. En av hans första uppgifter blev att få fram fler arbetare. Nazityskland hade inte mobiliserat hela sin tillgängliga arbetskraft.
Try to get the women in the war production machinery, but it was opposed by Saugel, who was in charge of all the labor. The thing came to Göring, and Göring flatly denied too. Then it came to the decision of Hitler, and Hitler also said no. The women must be preserved. They have other tasks. They are for the family. They have to bear children, and it would spoil their health. Pensa moral if they are working in the factories.
Men ukrainska kvinnor fördes in i landet som hembiträden och krigsfångar fick utföra slavarbete. Ironiskt nog medförde Speers åtgärder att Tyskland höll på att bli just det som nazisterna hade sagt att landet inte skulle bli. De hade lovat en återgång till landsbygden, ett slut på storkapitalismen. Istället stärkte det intensiva rustningsarbetet de stora industrimonopolen och fyllde städerna med tyska och utländska arbetare. På 2,5 år nästan fyrdubblade Speer vapenproduktionen. Nu kontrollerade han 80% av industrin. Han struntade i byråkratin och hade sina egna experter.
He had ideas, and he put all his energy behind these ideas and put them through with very much success. He didn't know how things had been done in the past because he hadn't anything to do with it. So he didn't know what was impossible and was possible, and he succeeded sometimes in doing that impossible too.
It is astounding for everybody who didn't live in our authoritarian system to hear that it was difficult to get through with orders, but it was difficult because Germany was divided in many districts, in 32 districts, and at the head of every district was a Gauleiter. He was a strong political man and had absolute power in his district. He was only subordinated to Hitler himself. So when my orders didn't please one of the Gau leaders, possibly they weren't carried out.
Stridsvagnsproduktionen var ett bevis på att inte ens Speer fick igenom allt han ville. Han tog sig inte förbi de rivaliserande hierarkier som Hitlers välde bestod av. Det producerades allt för många olika typer av stridsvagnar, men totalt sett för få. Och det tillverkades vapen i allt för många olika kalibrer.
Hitler thought he is far superior to such problems, and what for others would have been discussions of weeks and weeks, for him was a decision of just a fraction of a minute. Of course, there was a change too. One can't never say that a man is always the same person, and Hitler changed a lot in from 42 to 43. In 43, he was more and more convinced that he doesn't need no more the advice of anybody, and he made the decisions by himself without listening.
Hitler tillbringade allt mer av sin tid i Varglyan, hans ensliga högkvarter i Rastenburg i de östpreussiska skogarna. Där var han omgiven av ja-sägare. De bättre rådgivarna kom att stå utanför. Hitlers personliga SS-adjutant var Richard Schulze-Kossens.
Nearly all ministers were stationed at Berlin. And some of them had contact officers in the headquarters. Only Ribbentrop, Himmler and sometimes Göring had their own headquarters, not so far from our headquarters. Speer was very often in the headquarters because his ministry was very important for the war. Only Bormann was always in the headquarters. There was the only direct contact to Hitler.
Bormann, as his secretary, was the most powerful man, more powerful, I think, than Hitler, because when the power was divided, all those men who were in power had to go via him to Hitler, except me. I had the direct access to Hitler.
there wasn't much cooperation. The cooperation was in the lower levels of the smaller technocrats. We didn't have anything like a cabinet. Ministers met, if at all, very seldom, and didn't talk about very important matters, so was my impression. Every ministry worked for itself, and sometimes they got orders from Hitler, but very, very seldom.
Utländska besökare som Finlands överbefälhavare Marskalk Mannerheim kunde se att Hitler nu levde i illusionens värld. Då fortfarande på Görings försäljning.